Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag håller just nu på med en roman som jag lånade på Bibblan faktiskt. Guldstjärna till mig.
Det är bra.
Och den heter There, There. Jag antar att det är ungefär som det här uttrycket så här, There, There, soja. Liksom.
Soja, ja. Soja, lilla vän.
Och jag blev intresserad av den eftersom den handlar om ursprungsamerikaner, alltså Native Americans i USA, och den tyvärr då totala liksom andra klassens medborgarexistens som många faktiskt lever i än idag. Och det är en kille som heter Tommy Orange som är, jag tror att han är Cherokee eller någonting sånt, som har skrivit den här. Den har fått jättemycket uppmärksamhet, och så var det sånt där, det är sånt här citat från känd författare på framsidan, och då är det Margaret Atwood som har då twittrat så här: an astonishing literary debut. Så då you had me at Margaret, säger jag då, så att jag var ju tvungen att låna den här. Men jag tycker det är så härligt att gå till biblioteket, därför att det är som att gå på Systembolaget. Du behöver inte ens tänka, för att de har frontat tipsen. De har frontat de bästa vinerna, så att jag kan bara dra en repa genom biblioteket. Jag bor på Lidingö och de har just byggt ut ett så stort och väldigt schysst urval och väldigt duktiga bibliotekarier, och så kommer jag hem med fem böcker, och så kommer jag älska, jag vet att jag kommer älska åtminstone tre av dem liksom.
Alltså, vi fick nu en insikt att alltså, det handlar ju också om att vi översköljs av reklam från alla håll, liksom i tunnelbanan, på liksom mobilen, på Instagram, det är influencers, och vi är hela tiden tvungna att avgöra, är det här genuint eller är det här någon som försöker känna en hacka. Men bibliotek och Systembolaget, det är verkligen, där kan man pusta ut och vara sådär, det här är inte ett samarbete.
Det är inte for profit, det är experter som jobbar här, som finner en glädje i att rekommendera. Det är ju faktiskt väldigt
på basen av sin expertis. Fy fan vad skönt.
Så den håller jag på med. Jag har inte kommit så långt. Jag kan inte prata så mycket om den mer än att prologen och hela första delen handlar och är rätt brutal. Det är liksom små brottstycken som är så här. Handlar om att Thanksgiving som man firar idag var ju egentligen ett firande av massakrar egentligen på, ja, vad man ändå kallade indianer på den tiden. Det fruktansvärda sätt som kolonialmakten kom in och bokstavligen slaktade hela byar. Och sen så hade de stor fest i byn, liksom i sin koloni då, i, ja, så att det är Boston eller någonting. Och det blev till Thanksgiving. Så att det är sånt hyckleri med hela den här, vi ger varandra fiskar ungefär.
Ja, vi delar.
Vi är så tacksamma. Det måste kännas helt vidrigt för en ursprungsamerikan och höra folks liksom bajsnödiga let's say thanks grejer på Twitter liksom.
Hashtag blessed,
exakt. När man då tänker på att nej, men det var ju halva min stam som faktiskt blev förgiftad här då ungefär. Så att så det är mycket sånt, vad ska man säga, uppdämd ilska där i början. Och sen så är själva premissen är att det är ett antal människor som hör till en stam eller en community. Så de ska gå på en sån här stor fest, ett powwow, så Big Oakland i Oakland då. Och då är det olika personer, en som är en sån här återhämtad alkoholist. Det är väldigt mycket missbruk ju, tyvärr, i de här reservaten och den städerna där de bor. Och så är det någon, det är olika människöden som knyts samman, och alla kommer till det här powwowet av olika skäl då, så. Och den här personen har blivit då som sagt väldigt hyllad, en ung kille. Och sen ska jag då läsa, om jag får fortsätta på det här ung genikille skriver om subkultur i USA och fattigdom. Så ska jag läsa sen En stund vi vackra på jorden av en kille som heter Ocean Vuong, som kommit ut i svensk översättning på Natur och kultur. Och då är det Sara Stridsberg, min andra idol, som skrev Natthimmel med kulhål, heter den, hans första roman, den här Ocean Vuong.
Fan, vilka titlar ändå.
Ja, så vackert.
Starka titlar.
Ja, som hon har skrivit om det. Och sen så det här är hans andra då, och den heter En stund är vi vackra på jorden. Och den handlar om alltså vietnamesisk underklass, arbetarklass, och det här våldet, det här nedärvda våldet och djupa trauman från Vietnamkriget och så vidare. Det är liksom arbetar på nagelsalong och utgör den tysta massan av ansiktslösa invandrare i USA. Intressant formulering och ganska hjärtskärande. Och den här sonen försöker liksom foga ihop allt det här som är brustet för att förstå sig själv på något sätt. Och så han är homosexuell, första kärleken, och sen så ser man, skymtar då ett USA, så står det så här: söndertrasat av klassklyftor och en skenande opioidkris. Det är mycket som är trasigt, men kärleken finns och språket finns. Ja, det låter ju för all del som två jäkligt deprimerande böcker, men det var ändå någon, det var ändå den här typen av berättelse jag ville läsa. Och i synnerhet faktiskt den här om ursprungsamerikaner. Det finns inte så himla mycket modern litteratur som lyfter deras historia, deras situation. Jag kommer ihåg att en av de starkaste läsupplevelser jag någonsin haft är faktiskt en roman som heter The Bone People, som handlar om Maori, tror jag, folket eller om det är motsvarande vad de heter i Nya Zeeland, ursprungsbefolkningen där. Och där också är det här som det ju, som är ju tydligt både i Australien och på Nya Zeeland, att ursprungsinvånarna är en total social underklass, och det är väldigt mycket missbruk, väldigt mycket våld i hemmet. Och hur man då ärver det här våldet på något sätt, och parallellerna till att ens land blev liksom
ockuperat
och taget ifrån, våldtaget på ett sätt, misshandlat liksom. Det är en ganska det är drabbande parallell. Jag skulle gärna, men jag tänker på den här Sameblod, den här filmen Sameblod och sådär, att det blir väldigt starkt när man vet inte fan, nu låter jag som att jag svamlar, men du förstår vad jag menar. Vi är ju kolonisatörer i detta land också, tyvärr.
Exakt, jag tänkte på alltså genast när du började tala med den amerikanska ursprungsbefolkningen, tänkte jag på Sameblod och samerna och vilken ställning samerna har i Norden. Alltså för, vi har ju talat om det tidigare i podden också, men det var ju inte mer liksom en 15-20 år sedan som man i Finland verkligen gjorde, kanske lite 20-30 år sedan gjorde, men det var helt legitimt att göra liksom sketcher, TV-serier, liksom, sketcher på TV om hur alla samer är fyllon och liksom har i, ja, och det, ja men det är liksom, ja, tur att det i alla fall har förändrats. Och det var, det talade vi om, just speciellt en av de här skådespelarna som var med med sketcherna steg ju fram och bad om ursäkt och sa att jag ber så otroligt mycket om ursäkt, vi visste inte bättre då. Och då fick han ju såklart en massa hat från höga populister som tyckte att han inte hade någonting att be om ursäkt för. Man ska ju fatta, kunna ha kämpt liksom.
Ja, just det.
Det var bara på
ända
skoj
tills
liksom.
Ända tills någon skämtar om SD eller något sånt, då är de väldigt väldigt mycket snöflingor.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ska vi tala om det? Ska vi tala lite om den där SAS-reklamen som det känns som, åtminstone härifrån USA, känns som det tidningarna skriver så otroligt mycket om det. SAS kom ut med reklam om vad som är skandinaviskt.
Tidningarna skrev lite om det, men framförallt så skrevs det om det på sociala medier. Och det, för de som inte har sett det, så handlar det väl om att SAS kom ut med en ganska lång och, en reklamfilm som vars budskap var ungefär att vi hyllar mångfalden och ingenting. Man kan inte claima någon form av alltså ägandeskap av en kulturell, över en kulturell yttring eller en maträtt eller någon plagg eller någon musik eller något, därför att allting, hela världen är liksom ett sammelsurium av olika influenser. Det finns inget som är liksom sant,
helt rent
svenskt eller danskt eller finskt eller någonting. Och då så drog de det här massa exempel på köttbullar egentligen från Turkiet, midsommarstång egentligen från Tyskland. Och inte helt otippat så blev ju en falang som galna i Norden. Funderar du på kring det här? Varför blev det en sån grej?
Vi lever i de tiderna nu i nationalstaten. Liksom, det finns en falang som tycker att det viktigaste som finns och ens identitet är lika med nationalstaten. Och det är ju inte konstigt att de reagerar på det här sättet. Men alltså, jag gick mest och tänkte på hur lite min egen identitet liksom finns kopplad med att jag är finländare eller finlandssvensk. Alltså, och det betyder absolut inte att jag tycker illa om Finland eller om finlandssvenskhet. Jag känner bara att det är, ja, men det är inte så jag börjar med att beskriva mig själv som människa. Och jag vet liksom inte riktigt om, handlar det om dåligt självförtroende om man liksom finner trygghet i att vara en viss nationalitet och med dess kulturyttringar, om man tycker liksom att om någon säger att den här, det finns inget rent kulturellt som är bara svenskt eller finskt, att man på något sätt ruckar den personen, alltså personens självkänsla i det då.
Jag tror att det är att man, grupptillhörighet, en trygghet som man absolut inte vill tappa, man vill inte mista det, för att det känns då som att man är en utvald ur den här gruppen i det här fina landet.
Just
det. Och någon som säger så här, jaha, men det här som ni skryter om med midsommar, det är ju egentligen tyskt. Det är en angrepp på hela ens person då, liksom. Man blir kränkt.
Vem är man då? Men precis,
vem är man då? Man liksom då är jag tydligen någon slags blandning mellan turkisk och tysk. Det är ju inte alls bra.
Nej, men det är ju otroligt sorgligt också om ens en, liksom, och jag tycker det är faktiskt inte, jag tänkte säga att det är svårt att diskutera det här, för det är verkligen inte, för man kan verkligen uppskatta sin, man kan uppskatta författare, man kan uppskatta konst och man kan uppskatta liksom naturen i sitt eget land, men det handlar ju bara om ett lotteri var man är född liksom, det är ju ingenting man har åstadkommit att födas på en viss plats på jorden med en viss hudfärg, det är ju bara en slump. Och det känns konstigt att
vi är ju ändå lite bättre som lyckades styra vårt DNA till att mixas precis just på norra halvklotet. Det var ju väldigt intelligent gjort.
Ja. De andra var bara lata som liksom inte, hårt arbete och liksom skicklighet och intelligens. Ja, verkligen.
Ja.
Men varför tror du det var liksom jag tror det var en provokation av SAS för att man ska liksom flyga med dem, eller var det bara liksom ett, men vad tror du, vad fanns bakom den?
Ja, för det första måste jag säga att jag fattar inte varför folk blir så jäkla upprörda på ett sätt, för de är ganska tråkig och lång reklam, och den var ändå ganska vanilj tyckte jag i sitt, det var så här härlig mångfalds
United, men, Colors of Benetton, tänkte jag på liksom.
Ja, lite så.
Alla får vara med.
Och det är ett gammalt vanligt gammalt IKEA, ett vanligt grepp. För att det finns ju inget som gör många svenskar gladare än att liksom berätta om hur förträffliga vi är och tillåtande vi är i det här landet. Sen så det har vi nu kommit till någon form av smärtpunkt rent kulturellt, där alla blir arga på varann alltid. Det är ju liksom som är så här, det är som vänster och höger i Sverige, det är som två såna här tuppiga hanhundar som står och skäller på varann och någon står och rycker.
Eller ett äktenskap som det, blir bara som det går dåligt för. Man bara irriterar sig på allt det andra säger.
Det är grälsjukt. Måste du alltid? Det är så typiskt dig att aldrig hänga upp
disktrasan. Jag vet precis vad du menar med blicken. Man bara, men herregud, får man inte ens titta på någonting längre? Ja.
Nej, därför att du tittar på det där sättet som du vet att jag...
Ja, exakt så är det ju.
Ja, det är en enda stor sandlåda, tyvärr, har det blivit. Men ja, man vill ju inte då, apropå foliehatt, tro att SAS anlitade någon reklambyrå som tyckte att det här är fiffigt, för det kommer reta upp liksom brunsvansen. Och så kommer det bli jäkla ståhej kring det där. Och oj, då får vi så många träffar på vårt varumärke.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Så konspiratoriskt. Och det var ju verkligen inte, som du säger, var det ju inte så provocerande. Alltså om de verkligen ville det kunde de ju ha tagit ett steg längre. Men jag tycker också det som är intressant här, att man måste vara försiktig, för det är lätt att, för det var ju ingen, som du säger, det var ju inte världens bästa reklamfilm. Och det är ju lätt att om man ser att den var dålig, är man rädd för att blandas med liksom brunhögern. Man kan ju tycka att den är dålig och ändå vara emot liksom nationalstaten och tycka att det är okej att köttbullarna härstammar från Turkiet.
En sekund. Amanda, du får inte störa mig när jag poddar.
Jag har inte hunnit tvätta mina karatekläder, så nu är de jättesvettiga.
Ja, men då får pappa stoppa in dem i snabbtvätt och torktumla dem nu. Kan fan ta hand om mig själva, människor.
Ja,
faktiskt, det är story of my life.
Okej. Ja. Vill du höra vad jag har lyssnat på?
Ja, det vill jag.
Jag har lyssnat på Emma Svenssons bok. Du vet den här rockfoto Emma. Vet du vem det är? Hon är så här en väldigt känd svensk fotograf.
Jaha, nej det vet jag inte vem det är.
Ja, men alltså det är i alla fall en otroligt duktig fotograf som typ genast efter gymnasiet grundade sitt eget företag och började ta bilder på, hon är helt självlärd, började ta bilder på konserter och liksom, ja men otroligt duktig. Och byggde ett helt, och så var hon, fick hon så många frågningar, var tvungen att anställa folk och liksom, ja men det gick bra för henne. Mycket mode, liksom väldigt mycket, jag tror att hon bloggar också på L. Liksom mycket rock och mode har hon tagit bilder av. Och hon har skrivit en bok om hur hon gifte sig med, hon var ihop med en kille i 5 år. De gifte sig och 6 veckor efter bröllopet så ville han göra slut för han sa att han inte längre älskar henne. Och det var ju en chock såklart för henne. Och då bestämde hon sig för att börja bergsklättra. Det var något hon alltid hade drömt om att göra. Och så bestämde hon sig för att under ett år klättra upp till toppen på alla Europas högsta bergstoppar. Och gjorde det. Och det är det den här boken handlar om. Och visst, vad känner du när du hör det här? Blir du liksom sugen på att läsa?
Det beror väl helt på om det handlar om klättring eller handlar om bearbetning av sorg.
Exakt! Och alltså Karin, exakt det. Jag trodde det skulle handla om bearbetning av sorg, men det handlar om klättring.
Fan också.
Alltså, för det
så du vet allt om så här karbinhakar och selar.
Ja, det vet jag. Nej, men inte ens allt ganska ytligt faktiskt. Jag kan liksom räkna upp, nej det kan jag, men liksom jag vet att det finns inte jättehöga berg i alla länder, men ganska höga berg i vissa länder i Europa. Nej men alltså det är...
Det visste jag redan.
Ja. Nej men det är så, för hon är ju, alltså det är ju otroligt coolt att bara vara så att nej fan, jag drar liksom, jag drar och gör någonting som är både farligt och liksom, ja men själv ska man ju, alltså, det börjar inte med att hon sitter på ett flyg och åker till Australien, så ser hon en film som, jag tror den heter Everest, jag har också sett den på ett flyg någon gång, som handlar om en expedition på Everest där typ hälften av gänget dör för det är så farligt att bestiga det berget. Och hon blir så fascinerad och så intresserad så hon ser om den här filmen 3 gånger på det samma flyget. Och så märker hon att bergsklättring, det är liksom hennes passion. Det är på sitt synd, för jag tycker att det är så intressant att hon lever ett ganska, hon har ett glassigt jobb, hon har världens finaste, som har 3 dagars bröllop med 200 gäster och allt verkar vara perfekt. Så händer den här jättestora tragedin att den hon har planerat att leva sitt liv med inte vill leva med henne, och så börjar hon bergsklättra. Och då tänkte jag, det är ju, alltså jag tolkar det som någon slags flykt liksom, och det känner man ju igen liksom, man vill ju, när någonting sånt, när man har blivit dumpad
vill man bara klättra.
men man vill visa, för det första vill man visa att man är stark och kompetent och att man är liksom, man kanske behöver sörja, men sen vill jag visa att alltså, det skriver hon inte, men så har jag alltid känt. Jag vill visa liksom mitt ex att kolla vad snygg jag är, kolla vad duktig jag är, kolla vad smart jag är.
Ja, gud ja. Och det är också, dels så är det ju det där hävdelsebehovet att minsann, jag är minsann inte något litet offer. Och sen precis. Är det ju också det här, jag måste göra någonting för att fokusera på något helt annat galet här nu. Och man kan skönhetsoperera sig, man kan klättra i berg, man kan
tatuera sig, man kan,
hund, ja. man kan åka på någon galen resa och lära sig Bikram yoga eller vad som helst. Men jag hade gärna läst boken om hon hade typ, nu ska jag rida alla världens hästar. Ja.
Alltså, oh, något
som jag ändå tycker är kul.
Fan, trademarka den där idén.
Ja, verkligen.
Ja, jag kommer att...
Hjärtesorg och ridning. Ja. Perfekt ju.
Och hon skriver så här, och jag vill liksom inte bli ett offer, jag vill äga, jag vill inte kämmas för att jag blev dumpad 6 veckor efter mitt bröllop. Och jag tycker att det är så otroligt fint. Men jag önskar att hon hade liksom gått in i det och sagt att fy fan, vilken förnedring. Och liksom, jag tänker nästan lite så här nuckan, att som gå in i det och berätta precis. Hon skriver att jag var ledsen. Ja, men vi fattar att klart det var ledsen liksom. Men jag menar inte det här liksom att man ska gotta sig.
Hur kändes det att se alla de där bilderna från det här sagobröllopet som precis hade kommit från fotografen?
Vem var jag?
Inte ens hunnit sätta in i...
Precis. Ja. Vem är jag i den här historien? Vem är liksom, varför? Mm. Och på något sätt blicka inåt mer. Nu blir det mest en uppräkning. Alltså det var bara en uppräkning av killar hon ligger med, folk som tycker att hon är snygg, berg som hon klarar av att bestiga. Men det blir också väldigt ytligt liksom. Jag har också, när hon...
det är en enda lång sån här, det är min sann inget synd om, eller liksom,
exakt det.
Jag klarar mig min sann grej.
Ja.
I bokform.
Alltså jag träffade en väninna som ganska nyligen hade skilt sig. Hon berättar, hon talar liksom nästan maniskt på i flera dagar om hur bra det går för henne, hur lycklig hon är. Och det känns, den här boken är liksom lite samma liksom, och det är klart att den här, hon beskriver
det
också.
Lite, får man inte lite ont i hjärtat av hela den här?
Ja, men jag vill inte heller.
Berg upp och berg ner.
Ja, jag vill inte heller, för det värsta man kan göra, det här verkar vara en person som verkligen inte vill att man ska tycka synd om henne, så jag vill inte heller tycka synd om henne, men jag önskar att det här är en bok som skulle bjuda på så otroligt mycket av precis känslor, att analysera det här. Varför är det så hemskt att bli dumpad? Det är ingenting, den som blir dumpad är ju sällan den som gör någonting fel. Det bara är så i livet liksom. Ibland slutar man älska någon och det går inte att göra någonting av den saken. Och det är ju synd om man... Liksom, det är ju tråkigt.
Ja, men jag tänker, är det inte också så för att man ska känna ett riktigt engagemang kring någons... person, vad det än är, det kan vara klättring eller krukväxter liksom, så måste man ju ner i skiten, man måste ner i djupet med den personen och känna den smärtan, för när man väl känner det, då känner man kanske, då är det kanske lättare att känna, för varje sånt här steg, kliv hon tar upp på berget, så blir det en manifestation av en överlevnad, av en seger, och då liksom firar man på något sätt med den personen.
Precis.
På ett annat
exakt
sätt. Men om man inte har gjort den där känslomässiga förankringen, så känns det så här, jaha, här klättrar du igen, ja.
Och vi ser det, du är duktig, du är otroligt cool, du liksom åker ensam, du möter björnar, men det är också så där, vad rädd var jag, men sen skrek jag och flaxade med armarna och då försvann björnen. Då tänkte jag, men herregud, stanna upp där.
Som man ju gör liksom.
Ja. Ja, det blir väldigt mycket cool girl.
Ja, precis.
Girl.
Stanna upp där och ha en lång liksom,
för fan,
prata
ska jag
om
dö
dina
på...
rädslor.
Exakt det.
Prata om hur känns det, hur rädd du är för att vara övergiven och för gammal och liksom left at the altar.
Ja, precis det.
Nucka, ett misslyckande liksom. Det ultimata kvinnliga misslyckandet.
Ja. Verkligen, och det gör precis, och skillnaden mellan att det är det liksom, enligt vår kultur, det ultimata kvinnliga misslyckandet, till vem du är nu liksom. Jag tycker att det behöver inte alls vara en tragisk historia, utan man kan ju visa liksom hur, som du säger, ner i skiten och upp igen, annars är det bara en uppräkning av berg.
Man kan ju också göra, tänker jag, som han Patrik Svensson i Ålevangeliet, förlåt, nu är det tredje podden i rad jag refererar till honom, men jag tycker faktiskt att det var en ganska banbrytande produkt sådär, eller
ja.
Ska säga.
Produkt?
Att man tar, ja, som är litterär produkt, jag vet inte hur jag ska säga. Det är ju en hybridbok liksom, det är ju både någon slags självbiografi och det är någon slags biologisk faktabok om, ja, om en fisksort och det är kulturhistoria. Och det var det som var spännande, att om hon då kanske hade kunnat plocka in, det kanske hon gör, jag har ju inte läst den här boken naturligtvis, men liksom bergsbestigningens historia på ett sätt och vad, vilka kvinnor har bestigit, mm, eller vad vet jag, att man liksom lägger in idéhistoria. Vad, ja, är det hos oss människor som gör att vi får en sån jäkla kick av att klättra upp för en gigantisk sten och nästan dö? Varför det? Jag känner ju själv absolut ingen lockelse till,
nej, inte till jag det här. Heller.
Jag är inte höjdrädd eller någonting sånt.
Inte jag heller. Känns bara, alltså, jag hoppa fallskärm, paraglida, liksom, jag är med på allt sånt. Men att klättra långsamt upp för ett iskallt berg, liksom, det, ja,
ja,
det är ju imponerande.
Men just därför, och uttråkning.
Ja. Men vet du, kanske det, du sätter huvudet på, liksom huvud på spiken där. Det kanske det jag vill bli övertygad om. Varför det är så fantastiskt. Ja. Jag vill liksom känna att jag vill också bestiga berg efter att ha läst den här boken. Men det känner jag verkligen inte. Jag liksom, det som jag tänkte,
vill verkligen inte göra det, känner du.
Nej. Och jag känner, och det, jag menar att jag fastnar, alltså det här säger ju mer om samtiden och annat, men jag tänker också att, men, alltså den, att flyga omkring på det där sättet i världen, en vecka i New York, till Sydamerika, till Australien, till Madrid, till liksom det ena och det andra stället, alltså när man själv sitter och funderar på så här att herregud, det är fan inte okej att vi flyger hem hela vägen liksom från LA till Stockholm och Helsingfors med tanke på klimatet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Apropå det, nu gör jag ett hopp här, men det är inte det här med bergsbestigning, verkligen en manifestation över människans fruktansvärda ego,
ja,
och liksom härskar, ja, vilja att dominera naturen. Och liksom folk som pratar om just Mount Everest som liksom hon och berget och jag ska conquer, ja, I'll conquer the mountain och jag ska sätta min jävla flagga här som ett, återigen ett hittepå, den här nationstaten. Ja. Det är bara en idé, det är bara något abstrakt som vi människor har kommit på för att stärka våra egon. Och så ska man klättra och då har man på något sätt erövrat. Det är det här, vårt driv. Vi ska titta in i jordens alla vrår. Vi ska vända på alla stenar. Vi ska upp och ner överallt. Fan, ja, låt bergen vara, känner jag.
Ja, men bajsa i påsar och lämna dem liksom uppe på berget, för de kommer aldrig förmultna, för det är så högt uppe i atmosfären.
Ja, det är som, det är så här, nu har jag markerat mitt revir här som en hund.
Nej, men alltså det är ju verkligen, amen, en otroligt, det är egoistisk sport att bestiga berg.
Ja, så finns det ju de här naturälskande friklättrarna som kanske är så väldigt noga också med att inte liksom rubba på stenar, ja, och inte lämna saker efter sig, som liksom klättra på varma ställen utan så mycket utrustning och så. Så det finns ju säkert alla sorter, bara så att jag inte får en hatsvans av klättrare här. Min dotter är
klättrare. Hashtag inte alla klättrare.
Ja, precis. Hon har faktiskt börjat klättra. Hon klättrar ju bara inomhus på såna här klätterväggar på Klätterakademin och sådär. Väldigt, väldigt högt upp är det ju. Men hon älskar, alltså hon tycker att det är det roligaste som finns. Mm. Men jag är inte, jag tror inte att jag är född med den där klättergenen helt enkelt. Så att jag kanske bara får vika ner mig där.
Alltså, ja. Men tänker på de som åker till Yosemite och klättrar upp för den här platta väggen El Capitan.
Ja, precis.
Alltså jag hade en period verkligen när jag kollade på dokumentärer om det. Det är ju så otroligt fascinerande att människan klarar av det. Det verkar som att klättra upp för en, det är bara en platt vägg. Och folk, inte folk alltså, någon enstaka person friklättrar upp för den. Men just också vem... Nej,
så läskigt.
Ja, det, men det måste ju, vet du vad, det måste ju finnas någonting. Du vet, alltså jag har några kompisar som är så här krigsfotografer också, som åker till liksom konfliktområden och tar bilder där. Och jag tror de är, vissa har skaffat familj och liksom kommer ur det, men det finns nog ett par kvar som är, men jag tror det är liksom lite av ett allt i livet känns tråkigt utanför, när man har varit så nära döden och liksom när ens adrenalinpåslag är så högt, tror jag att komma tillbaka till vardagen och bara gå på gatan och köpa mjölk liksom blir, ja, då känner man att man verkligen inte lever, det är någon slags paus i livet. Och jag tänker att det kanske är samma sak med klättring när man gör såna här livsfarliga manövrar, att man är så man liksom känner döden andas i nacken och känner man att
som förhöjd livskänsla där. Ja, jo, men den biten kan jag förstå faktiskt, att göra någonting farligt, att vara i stunden liksom. Ja, men nu, det är bra att vi resonerar med det här. Nu kanske vi är något på spåret med just
för förklaring till klättringen. För så kan man ju också känna, det är ju inte, när man rider är man ju sällan så nära döden, men de är ju också tvungna att vara precis i stunden. Det blir ju nästan meditativt eftersom det inte går att tänka på någonting annat. Man måste bara...
Och det är ju väldigt terapeutiskt.
Ja. Så kanske det är samma lyckokänsla som efter att ha bestigit berg. Vet inte, det. Ja.
Det kan, man kan ju, för all del, om man nu ska dra det ännu längre, kan man ju frågasätta vilka tror vi människor att vi är som sätter oss på de här djuren som inte är byggda för att rida på, stoppar in metall i deras munnar och får dem att hoppa över färgglada pinnar istället för att springa bredvid som de sannolikt hade gjort i nage. Det är ju också helt galet.
Det har jag tänkt så mycket på. Och vet du, jag tror det kommer att ske en jättestor förändring hur vi behandlar djur.
Alltså, jag tycker att det håller på att ske faktiskt.
Ja, men det tror jag också, att vi är mitt inne liksom, hur det börjar, det finns en liten falang som har försökt få vår uppmärksamhet, men det gäller hästar, men det gäller också sättet vi föder upp djur och hur vi liksom, vilken sorts djur vi äter och eller överhuvudtaget äter djur och dricka mjölk liksom. Det är ju tänker jag på, du kollar kanske inte på Oscar-gala, men Joaquin Phoenix taktal där han sa, det är sjukt att vi med våld inseminerar andra djur, sen när de föder sina barn så tar vi dem ifrån dem och sen dricker vi deras mjölk. Alltså, det är ju exakt
och så äter vi upp deras barn också.
Amen. Ja, fan,
det är ganska vidrigt.
Vilken...
Jaha, det blev ännu ett lyckopiller den här podden. Vad har du mer läst då förutom den här klätterfantasten?
Alltså, jag har läst Philip Thiers nya roman som jag faktiskt inte ens vet vad den heter nu, för jag har fått den som pdf. Men, och den blir första, jag vill bara säga några snabba ord om den, för jag vill tala mer om den senare, för den här recensionsdatum först i början på mars, så vi får vänta 2 veckor tills dess. Men det handlar om en författare som är typ 35, gift med 2 barn och blir kär i en 12 år äldre kvinna. Vilket, ja, alltså det känns ju konstigt att inte säga att det är ungefär exakt det som hänt i författaren Philip Thiers liv. Men det är alltså en fiktiv historia.
Ja.
Och den har jag verkligen, jag har försökt hålla mig från att läsa vidare i den eftersom jag vill att den ska vara färskt minnen, jag talar om den på riktigt i den här podden, men jag har verkligen slukat den. Jag bara, okej, bara 1 kapitel till.
Varför då?
För att jag tycker det är så, men det är spännande känns som ett vidrigt ord liksom, men det känns att läsa om ett äktenskap som egentligen är ganska bra. Men när förälskelsen tar en, eller någonting mer än förälskelse, när liksom när man känner att jag måste skilja mig för att jag träffar en annan person och jag kan inte förklara det på något sätt utan annat än att jag bara måste göra det här. Det är han, och skuldkänslorna och liksom hur man resonerar. Och jag tror att det finns något väldigt universellt i hur man, nej men när man blir kär i någon annan och funderar på att göra slut. Jag tror att det är liksom, det är världens enklaste, liksom att bli kär i någon och att sluta vara kär i någon, det är väl liksom den äldsta historien i världen. Mm. Så jag kan tycka att Gud, nu kommer jag att gå igång på att prata om det här, men jag måste verkligen hålla mig. Men kanske du också ska läsa den, ska vi diskutera den tillsammans. Men jag tycker att det är, jag tycker att deras, att dialogen är, alltså jag vet, alltså kanske, ja, kanske folk talar så, men dialogen är kanske lite, den är så, inte stolpig, men väldigt korrekt. Jag talar folk verkligen så där eftertänksamt.
Formell eller?
Ja, formell kanske
inte.
Nej.
så bara, folk låter alltid mycket, men är inte det ett gissel i, vad ska man säga, autofiktion eller romaner som man förstår tar stora portioner från författarens liv i det fiktiva författarjaget. Jag tänker på Kjell Westö.
Ja, just det.
Hans romaner tycker jag också är lite sådär att jaget är liksom lite för, den här mannen är lite för smart, han är lite för bildad, han säger för lite för många välfunna saker liksom.
Ja.
Han sitter och dricker vin med någon kvinna och då har de världens liksom mest upphöjda, snabba, rappa och ändå inkännande samtal. Alltså, det är inte snack om att de bara kan prata om något tråkig serie som de har sett.
Nej. Eller
så här, vad ska vi göra med barnen, utan det blir liksom så, allting blir så förtätat hela tiden. Och tror du att det är lite samma ängslan som gör att de här brevromanerna också blir,
ja,
för,
det tror jag verkligen,
stela liksom, eller overkliga kanske är rätt ord.
Vet du vad, en som skriver riktigt bra liksom trovärdiga dialoger är Jenny Jägerfeldt. Jag tänker på den romanen som jag aldrig kan komma ihåg rätt namn på, som heter
Blixtra, spraka, blända.
Åh, jag älskar det, Karin. Du bara spottar ur det. Ja, där, den tyckte jag, det var liksom verkligen en, jag vill inte säga nonsensdialog, men en trovärdig dialog där man som folk talar liksom.
Ja, särskilt unga människor, ja, i det fallet.
Å andra sidan,
hon är ju jättebra på det.
Måste jag säga liksom till Philip Dales försvar, han är ju liksom, kanske han, alltså han pratar kanske så väldigt eftertänksamt.
Ja, han pratar, jag har bara träffat honom en gång, då pratade han förvisso så.
Ja, han använder ord som förvisso.
Talade han,
ja. Så du kanske
således
talar bara, ja, ur min egen, ja, oförmåga, okay, att tala vettigt. Ja, strunt samma, men den ska jag tala mer om snart. Och jag uppmanar, ja, men det är kul om du också läser den.
Ja, det är fascinerande, men jag har också, får också alltid lite ont i magen när jag läser om de här brutala förälskelserna som har sönder familjen. För att jag är förmodligen rädd för att det ska hända i min egen, liksom, du vet.
Jag vet precis vad du menar.
Jag, stackars skilsmässobarnet, ja. Trauma.
Hej, plus ett här.
Traumatiserad, ja. Och det händer ju hela tiden, men jag tror att vi kanske som har vuxit upp med föräldrar som har lämnat varandra då eller på olika sätt, det blev ju en sån existentiell kris som barn, och då blir det kanske förknippat.
Mm.
Jag vet inte, förlåt att jag är så här hemma.
Nej.
Hemsnickrad psykolog här. Jag vet inte, jag kan bara, ibland så orkar jag inte ens se de här filmerna. Jag vet inte om du såg den här Marriage Story eller vad den heter. Alltså jag såg den på ett plan också. Jag satt och grät från scen ett till sista scenen.
Gjorde du det?
Alltså det var, tårarna bara rann.
Alltså jag hade så otroligt höga förväntningar på den, så jag kände mest att jaha. Jaja. Jag tyckte att Laura Dern var otrolig, men annars så, ja, fan, jag kanske bara är kall inombords, men jag påverkades faktiskt inte så mycket av just den.
Laura Dern verkar också vara väldigt duktig på att spela en ganska overbearing kvinnlig advokat.
Faktiskt.
Jag tänker på Big Little Lies.
Ja, jag tänkte också på det. Är det samma roll hon spelar där?
Nej, men jag vet inte om hon är jurist, men hon är i alla fall någon slags boss, och hon är väldigt, ja.
Nej, men jag menar det.
God.
Ja, ja. Snabb i repliken och liksom, och självklar i hur man ska leva och inte
mycket
leva.
Mycket härskarteknik, ja.
Ja. Gillar henne.
Ja, jag gillar henne mycket.
Hörru, så ja. Jag också läst, faktiskt inte ännu avslutat, för den boken har försvunnit någonstans från mitt hem, eller den finns någonstans i hemmet, men nu hittar jag inte den. Men Natt i Caracas, som är skriven av Karina Sainz Borjo, en författare från Venezuela. Och översatt av författaren Lina Wolf, som handlar om en 38-årig kvinna i Caracas. Och hon har inga barn och hennes mamma dör. Och hon skriver om hur det är att leva i en stad eller ett land där som demokratin försvinner, ekonomin går under och det blir liksom ett, inte hungerspelen, men det blir verkligen ett överlevnad av det starkaste samhälle. Och hur det går från att man har levt ett, liksom, ett alldeles vanligt liv till att ens pengar förlorar värde och våldet eskalerar och liksom det finns en totalitär regim som kontrollerar, som gör att folk går omkring och är rädda.
Det är som en sån här dystop, det är som lite flugornas här, alltså vad vi människor reduceras till, våra sämsta jag, när vi utsätts för mycket press.
Så. Ja.
Och hon vad hemskt. Och det, ja,
den är stundvis riktigt hemsk, men den är också väldigt den är väldigt väldigt intressant. Jag kan inte använda ordet välskriven. Jag är på vippen att säga det.
Men Lina Wolf, polyglotta älskarna Lina.
Exakt.
Alltså, hon måste ju ha gjort en svinbra översättning.
Ja, men verkligen.
Jag kan inte tänka mig något annat.
Den är verkligen, den är liksom på gränsen till poesi utan att bli pretentiös. Den är mycket fin och den liksom betraktar det totalitära samhället ur liksom ingen övergripande blick, utan man får en övergripande blick genom att följa med den här kvinnan som jobbar för ett spanskt förlag, men liksom det blir olagligt att ta emot betalning från, det blir liksom, man är en förrädare till sitt land om man tar emot pengar från liksom utlandet, och det är liksom en massa konstiga påhitt och hur alla bara försöker leva genom typ någon slags byteskultur och vem man är liksom, vem är man, de som kommer från andra länder liksom, som har flyttat in från liksom Spanien eller har släkt i Italien eller Spanien, eller de flyttar ju hem, men hon som är liksom född och uppvuxen just i Venezuela, hon har ingenstans att åka. Det finns liksom, vad är hennes alternativ annat än bara försöka överleva från dag till dag?
Det är ju så lätt från vår position att bara säga, men herregud, kan inte flytta.
Exakt.
Jag skäms, för att det är en sån där flyktig tanke man får när man på något sätt korrigerar sig själv och bara stramar åt tyglarna och liksom okej, stanna upp nu och tänk efter. Jo, klart som fan att de hade gjort det om de hade haft möjlighet.
Precis.
Folk har ingenstans att ta vägen. Det går inte att bara
dra någonstans. Nej. Men det är intressant att du säger. Men det var också det jag tänkte, men dra. Mm. Men det är ju, jag läste en artikel i New York Times för några veckor sedan som handlar om hur 5000 personer dagligen lämnar Venezuela nu. Och det är ju så att de rikaste drog först, sen drog liksom de med medelklassen dra, och nu är det bara de kvar som inte har någonting alls. Som eventuellt kan försöka ta sig över gränsen till ett annat land. Men var liksom, det finns inte... utan att man känner någon, utan att man har liksom någon som helst koppling. Utan visum. Det är ju...
På vinst och förlust som alla andra flyktingar och som svenskar som var fattiga och sökte lyckan i USA för inte alls så länge sedan. Nej. Och blev behandlade som verkligen ett pack när vi kom till USA. Säkerligen släktingar till en del sverigedemokrater. Det är också så hur det slår en gång på gång att den här som vi kallar civilisation och demokrati och fungerande samhällen, hur vi har mödosamt byggt upp dem så här byggsten för byggsten, konstitution, parlamentarismen, liksom, hela röstningsförfarandet, alla de här grejerna. Och ett välfärdssystem. Och sen så är det som att man bara kan hugga sönder allting med en one fell swoop av en yxa. Liksom.
Men titta på liksom, men på USA. De har sagt, men finns det någon slags rättsväsende kvar i det här landet överhuvudtaget? Eller liksom,
det är ju helt eroderat nu.
Eller Michael Bloomberg som jag liksom inte kände till så bra förut. Men nu börjar jag inse att han... han kan man ju, han vill ju köpa till sig. Han vill köpa sig till att bli president, och folk är bara, så länge någon slår Trump så är vi med på den här resan. Eller han har gjort så många donationer till olika demokratiska institutioner under de senaste, alltså demokrater, inte demokratiska, under årens lopp, att folk är liksom skyldiga honom gentjänster, och därför kommer alla att...
Precis som Trump egentligen.
Ja. Alltså det är, ja, det är fan obehagligt. Det är verkligen otroligt obehagligt. Ja, det är som att, ja, men som du säger, eller som att kolla på liksom Ungern och Polen i Europa. Det ser ju inte så jättemycket bättre ut där heller för demokratin.
Mm.
Eller hur liksom Boris Johnson i Storbritannien kommer att liksom dra ner avsevärt på public service på BBC. Man ska inte längre liksom betala en avgift
till
BBC.
Han har ju sparkat hela sin regering nu, så att det, snacka om och söndra och härska. Så nu är de ju strykrädda. Liksom.
Ja.
Nu vet ju alla att ska du jobba för Boris, då ska du
hålla
vara
med honom.
Ja. Ja. Och där har vi ju liksom, där har vi slagit in en kil i demokratin och i det här liksom checks and balances systemet.
Ja, fan, men vet du vad man kan göra? Man kan åtminstone börja med att prenumerera på en tidning, stödja den fria pressen så att man åtminstone får reda på vad som händer och sen kan agera efter det.
Ja, det gör jag faktiskt. Jag prenumererar på flera dagstidningar och det är jag glad för. Jag har råd med det helt enkelt, och det har de allra flesta, någon hundring i månaden. Bara ta med lunch hemifrån till jobbet istället.
Exakt det.
Ja. Gud vad jag är duktig och bra och guldstjärna till mig själv. Det lät ju så självgott.
Nej,
det
gjorde det inte alls.
Ni kan kräkas lite i munnen så går vi vidare. Ja, men jag håller med. Men du Peppe, vad ska du läsa nu här framåt?
Jag vet faktiskt inte.
På nu? Alltså jag... Vi säger ju nästan varje podd, säger vi så här, nu ska vi läsa något roligt som gör en riktigt glad.
Ja, och sen, vad blir det då?
Och sen bara, ja, nu är det ytterligare en dystopisk skildring av klassklyftor.
Ja, men alltså det är Hanna, en kompis till mig, bloggade om, nej det var inte Hanna, det var Ellen Strömberg, som är en jätteduktig finlandssvensk författare. Hon bloggade om det och sen tipsade jag Hanna vidare om den. En bok av Dolly Alderton som heter Allt jag vet om fester, dejter, vänner, jobb, event, livet, kärlek. Och så är fester, dejter, vänner, jobb, livet överstruket. Så det står Allt jag vet om kärlek. Den ska jag läsa. Den finns på, åtminstone på BookBeat.
Är det en manual?
Det är... Jag kan läsa vad det står
om. Eller är det så här self-help, feel good...
Så här, att bli vuxen innebär att behöva möta både medgång och motgång. Det är någonting journalisten och författaren Dolly Alderton känner väl till. I sina kolumner i Sunday Times, Daily Telegraph, i sin succépodcast The High Low har hon kastat sig huvudstupa i den digitala tidsålderns datingkultur. Hon beskriver starka vänskaper som ser ut i början av hur det ser ut i början av vuxenlivet och kampen för att skapa en karriär och en plats i världen. I den här boken berättar hon ärligt och humoristiskt om hur hon blivit förälskad men samtidigt inte älskat sig själv, om katastrofala fester med Rod Stewart-tema, om att bli dumpad och om att upptäcka hur viktiga ens vänner är när man försöker finna sin plats i tillvaron. Ja, det känns ju lite upplyftande och kul. Det är ju...
Fast det där lät väl kul.
Ja.
Det, skratta lite. Vad måste man göra?
Den ska jag ta mig an. Du då?
Ja, men jag ska fortsätta med de här klassskildringarna om ett söndertrasat USA.
Oj, oj, oj.
Missbruk och rasism. Nej då, men jag håller på med mina hundböcker. Jag är ju glad så länge jag får nörda ner mig något. Jag är ju som en sån liten hamster. Jag mår bra om jag får sitta och fylla mina kindpåsar med olika kunskaper. Så nu har jag nördat ner mig totalt i beteende... Alltså djurs beteende som är så jäkla kul tycker jag. Jag läser ju väldigt mycket om hästar naturligtvis, men nu läser jag om hundar och lyssnar på en massa bra hundpoddar. Det fanns inte förra gången jag var hundägare. Men nu kan man ju ta tunnelbanan och lära sig liksom, hur gör du den perfekta inkallningen eller varför skäller min hund på andra hundar och sånt där som man dras med på en halvtimme. Så check, så kan man direkt då hem och öva på sin jycke. Det måste jag säga att poddar har ju det är så, jag är så himla nöjd över den tekniska, ja.
Nej, men jag är med utvecklingen.
Det gör så mycket. Sen i och med att jag är asocial så ger det mig en jättebra ursäkt att gå runt med jättestora hörlurar och slippa prata med någon också. Det är perfekt.
Ja, och så får jag tala med dig en gång i veckan. Det är ju också en stor fördel med poddar.
Ja, just det. Vi håller ju fasen själv på med.
Man måste kunna kalla det här faktiskt en podd.
Ja. Det har jag ju glömt. Ja, jag trodde att det bara var du och jag som hade, ringde varandra en gång i veckan. Just det. Nej, jag är jätteglad för både vår podd och alla andra poddar. Och det sprider mycket glädje och kunskap. Sen finns det ju några idioter också, men det gör det ju alla kulturyttringar. Ja,
verkligen.
Med de orden så tycker jag att vi säger tack och godnatt, i mitt fall i alla fall.
Ja, jag ska ut i världen.
Du, puss och kram.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka.
Tack för den här veckan. Ja. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.